En podcast från Aftonbladet Ledare.
Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Åsiktskorridoren. Nu är det den 25 januari och vi har inte bara en statsminister, vi har en hel regering faktiskt. I måndags.
Det är ingen ensam galning, det är hela Härnösand.
Det är hela Rosenbad i alla fall. Och den ska vi förstås stöta och blöta i dagens avsnitt av Åsiktskorridoren. Och med oss för att göra det har vi Ulrika Schenström som är moderat.
Yes, box.
Och vi har från Aftonbladets ledarredaktion Jonas Sima.
Yes.
Och Anders Lindberg.
Ja.
Ja, och jag heter Anna Andersson. Och som sagt, det är 25 januari när vi spelar in det här, det på förmiddagen. Så det kan vara bra att veta om det händer någonting som vi bara inte pratar om. Så är det inte en mörkning, utan för att vi är inte spåtanter. Ja, alltså Löfven 2 har tillträtt. 23 ministrar, 5 miljöpartister, 18 är sossar, 13 är kvinnor, 10 är män. 6 namn är helt nya. Eller nygamla, jag skulle säga att namnen är Hans Dahlgren.
Inte jättenytt
namn. Inte jätteny i branschen, om
men
man säger så.
Men det är coolt med, men han är 71 nu va?
Ja.
70. Nej, men det stod någonting, med, någon hade skrivit någonting.
Han kanske fyller i januari.
Ja, kan strunt man samma. Ja.
En senior på alla sätt kan man säga, i alla bemärkelser. Sen har vi Matilda Ernkrans, Jenny Nilsson, Amanda Lind, Åsa Lindhagen och så förstås Anders Ygeman som gör comeback. Så är inte direkt ny i regeringen. Först vill jag ha från Aftonbladets ledarredaktion, hur många plus får den här regeringen?
4 kan den få faktiskt.
4 vill jag säga är alltså utmärkt enligt skalan.
Det är, okay.
Jag kan säga skalan är alltså 2 plus är godkänd, 1 plus är underkänd, 3 plus är bra, 4 plus utmärkt och 5 plus är världsklass.
Jag skulle säga att det är 3 plus för ambitionen, men sen är den ju, den är inte så rolig. Alltså det är inte så där man tänker att ha, det här var en stor nyhet. Det är ju vad heter det, Amanda Lind som är lite rolig så där. Men jag skulle säga att den är, jag vet inte, jag tycker den, alltså jag hoppas att det inte är så att Löfven 2 gör om Reinfeldt 2s misstag, att fastnar i liksom interna intriger och inga nya idéer och mals sönder.
I förvaltande.
Så. Nu finns det ju en massa ondskefulla saker i det här liksom 73-punktsprogrammet som kan ställa till med saker.
Fantastiskt.
Men jag är lika orolig för det som att liksom idéerna är slut. Att liksom, nu förvaltar man sig ner i en valförlust. Mm. Så det hade känts kul om det var liksom lite nya, spännande människor.
Lite
liksom.
Ja,
eller
men
lite
det
balla
också.
Personer. Liksom, okay.
Så lite Marita Ullskog.
3 plus.
Liksom.
Marita Ullskog skulle vara
nytt och fräscht.
Men tänk när Marita Ullskog höll på att bråka om media till exempel.
Men ska man inte hitta någon ny?
Okej, okay, men någon ny Marita Ullskog.
Absolut.
Nej, men jag, denna generations Marita Ullskog.
Ja, men en sån som Boel Godner som ändå var, det snackades om.
Kommunalråd i Södertälje.
Precis. Men hon var spännande.
En sån person tycker jag fattas också i den här regeringen. Lite sån här överraskningar som ändå har meriterat sig på annat håll.
Men du säger ändå 4 plus, alltså det tycker jag var...
Ja, men jag tyckte okay. Det var kul.
Jag ska, måste ändå... Ja, förlåt.
Ja, dels är det ju... jag föredrar ju den här SMP-regeringen framför något annat alternativ. Så på det viset får den ju ett starkt plus i alla fall. Och sen så är det majoritet kvinnor. Har vi någonsin haft det i svensk historia? Det tror jag inte. Det är lite kul.
Nej, det tror jag inte heller. Och ganska, sagt 13-10 till kvinnors favör. Det är ganska stor kvinnor.
Mm. Ja, nej men och sen så ja, alltså det, man måste ju ge dem en chans också, de här som man tycker är lite mer anonyma.
Okej, okay, du har här, en välvillig inställning. Jag måste för sakens skull, Rika, hur många plus sätter du?
Lite svårt att sätta plus.
Ja, jag anar
man,
det.
Man kan väl säga så här att nej, men jag tror att det här är en hyfsat stabil regering ändå. Till skillnad från väldigt många av mina kamrater i den mera borgerliga.
I den borgerliga sfären.
Ja, kan jag säga. Så tycker jag nog ändå det. Och jag tror nog att det är bättre att ta till sig det så att man i den opposition som finns nu kan laga och så vidare.
Hans Dahlgren, han tycker jag ändå har nästan Jan Eliasson-klass. Det ger lite stjärnglans åt regeringen.
Det är så många borgerliga personer på sociala medier.
Ja, sen tycker jag väl att jag tror att väldigt många på den borgerliga sidan ändå också tycker att valet av Anna Ekström som utbildningsminister är väldigt bra. Hon är väldigt stabil får man säga. Så att jag tycker inte att det egentligen finns några sådana här
Var det något namn som
däremot
förvånade
irriterade
dig?
Irriterade det mig väldigt mycket det här med Amanda Lind. Alltså varför ska det vara så?
Vi ska
så att
återkomma.
Jaha, alltså, fick jag inte börja med
det? Nej, du får inte börja med det. Men först, var det något namn som förvånade dig? Var det någon så här, eller någon du saknade? Någon du hade trott? Nej, Ulrika skakade på huvudet här.
Nej. Alltså,
det var väntat.
Men jag kan säga så här. Ja, jag förstår vad ni menade. För det fanns inget namn som var så där. Va? Men, inget sånt. Men å andra sidan, varför måste det vara så? Jag menar, vi här ska vara en stabil regering. Det måste
men
vara
jag hade
kul namn.
Jag hade hoppat på något tungt namn från LO. Det hade varit intressant. Och sen så också någon som har, alltså kommunerna har ju varit under stark press och prövning under den här mandatperioden. Att man hade belönat någon sån person från Malmö eller någon av de här kommunerna som tagit emot mycket flyktingar till exempel. Matilda Ernkrans och Jenny Nilsson, de kanske är jättekompetenta och
kommer ur riksdagen båda två, ska vi säga.
Precis, intressanta namn. Men jag känner ju inte riktigt till dem och vet inte riktigt vilka meriter de har och sådär. Så det känns som att man hade kunnat. Ja. De kanske profilerar sig under de här kommande åren, men man kunde valt några starkare namn.
Anders Lindberg skakar på huvudet här. Han tror inte att de kommer profilera sig under de kommande åren.
Nej, jag tror inte det är meningen heller. Alltså att Löfven tillsätter ministrar utifrån att lösa en uppgift. Alltså han har byggt upp sin regering hela tiden så att han sätter ministrar som han tror är kompetenta på vissa platser för att lösa vissa uppgifter, och så gör han så. Utan att ta så mycket hänsyn till att det ska vara kul och att media ska något att diskutera, om man säger så.
Han vill inte att media ska diskutera
det. Men jag tror att det här är Löfven. Alltså, har man Stefan Löfven som statsminister så
det
får man
inte
en regering.
Än så här.
Nej, det blir inte det funkar så här lite krasst så. Det funkar. Men det är inte så kul och det är inte så spännande och det är inte så nytt, men det fungerar. Och eftersom alternativet är något som inte fungerar, så vinner det här.
Är det betongsosseri? Mm,
det här är betongsosseri.
Ulrika vill säga något.
Och sen så är det väl smart också att visa allvar på bostadsfrågorna och sätta dem på Finansdepartementet, får man ju ändå säga. Det är också något som jag tycker är väldigt bra. Och har man varit regeringskansliet så vet man ju att det blir ju alltså ingenting gjort om inte finansen är inblandad. Det är ju liksom så.
Sen tycker jag ett namn, jag måste säga att jag fastnar lite för Hans Dahlgrens namn, för att jag har jobbat ihop med honom, ska jag säga då, full disclosure, på utrikesdepartementet för en massa år sedan. Och han är ju alltså han var kabinettssekreterare på den tiden. Han är alltså helt briljant. Han kan hela svensk utrikespolitik i huvudet. På det sättet är han lik Jan Eliasson. Men han, jag tror att han kommer bli en slags grå eminens nu när det gäller EU-frågorna. Och det är det som är så spännande, därför att alltså i hela Europa.
Och man har flyttat EU-frågorna från UD till SB, ska vi väl tillägga också.
Ja, och
men det är ju det gamla vanliga
sättet. Ja, det är en återställning.
Det är en återställning så. Men det intressanta med det här, det är att han är ju en av de personerna som varit med i diplomatin hela tiden. Det vill säga att han kan vara en grå eminens faktiskt gentemot massa andra länder. Och just i EU-kretsen, med den press som EU är under just nu, med Ungern och Polen som drar iväg åt sitt håll, med liksom fortfarande finanskrisens efterverkningar,
Brexit.
Med Brexit, med liksom katastrof på katastrof. Ja, och italienska bankväsendet som kan gå i putten. Då är en sån person faktiskt, det är faktiskt helt briljant att tillsätta en sån person på den platsen. För då kan Sverige,
där blir det guldstjärna.
Där blir det guldstjärna, för där kan Sverige boxas långt, långt över sin viktklass med hjälp av rätt person.
Boxas, men också kanske gjuta olja på vågorna, låter det lite, att han är diplomatiskt lagd.
Ja, men han är väldigt bra på det. Han är väldigt, nu var Ann Linde var också väldigt duktig, men jag tror att det här är lite av ett genidrag för att få, och det är ändå ett av de största problemen, liksom EUs brakar ihop. Liksom,
jag tycker till och med att det var bra. Alltså, jag har ju efterfrågat länge mer kompetens och att erfarenhet är någonting, så att det var väl SSU-ordföranden som var ute och kritiserade att det fanns ingen under 38, och jag jublade.
Har han inte en poängen då i det? Har inte han en poängen?
Fast hur bra gick det för dem som var under 38
sist? Exakt!
Nu ska vi väl säga att vi har ett par partiledare.
Vi håller med varandra.
Får jag bara påpeka att vi har ett par partiledare för svenska riksdagspartier som var ganska unga och som lyckades ganska bra med sina partier i valet.
Det verkar gå rätt fint för dem, kan man säga.
Så
jag gillar inte den här åldersdiskrimineringen.
Nej, men jag tycker faktiskt att det kanske de har poänger i SSU, men jag tycker också att det finns poänger att påpeka att det bara är Hans Dahlgren som är i pensionsåldern.
Hur många är det när vi slutar mandatperioden då?
25% av väljarna är ändå över 65. Så
ja,
att, jag tycker
okay, det är liksom i båda kunna, ändrar kan man säga.
Precis, kunna ha lite mer
jämvikt. Men alltså är det här en, kan man säga att det här är en nystart? Jag tänker många av de tyngsta ministrarna är ju precis samma namn. Det är Magdalena Andersson, det är Peter Hultqvist, det är Morgan Johansson, det är Ylva Johansson,
Mikael
det är
Danberg,
Margot Wallström. Ja, men det är liksom på de tunga posterna är det ju precis samma namn. Får man någon nystartkänsla?
Alltså jag får ju en liten nystartskänsla, det måste jag säga ändå, det får jag. Just därför att vi har haft den här hösten, vi vill inte komma tillbaka. Alltså inte för vilka som sitter i regeringen, men för att den här hösten har tagit sån fruktansvärd tid. Så blir det liksom någon slags stor utandning. Nu finns det på plats, nu kan det börja rulla och man kan börja klaga på vanlig politik och inte bara hålla på med liksom vem sa vem i någon korridor. Liksom, sådär. Men sen är ju, jag menar det stora dilemmat är ju att vi står väl antagligen inför en ekonomisk nedgång. Så den här liksom nystarten kommer liksom, visst, och sen kommer nu Riksbanken kommer börja höja räntor, bostadspriserna kommer att gå ner.
Vi är väldigt överens här i rummet.
Tjohoj, nej, alltså,
det kommer
gå.
Bli problematiskt när det kommer till en lågkonjunktur, så är det ju, absolut.
Men, nej, men alltså, nystarten tycker jag har med fyrpartiöverenskommelsen att göra. Mm. Att man liksom studsar nästan varje gång man hör en liberal eller centerpartist försvara regeringens politik. Fast det är klart att man vet att det är ju fyra partier.
Jag har inte sett riktigt än, men det kommer.
Jo, men idag till exempel kring förändringen av nu tappade någonting. Jag namnet. Arbetsförmedlingen naturligtvis. Ja. Jag tappade bara namnet. Och så är just, det är ju Centerpartiets fråga. Så,
det är deras baby här.
Precis, som Martin Ådahl då går ut och förklarar varför det är så viktigt. Ja, men det är bara
men det
en...
Det är säkert bra.
Nej, jag vet inte. Nej, precis.
På Aftonbladets ledarsida är man inte nöjd.
Nej, där var inte nöjd.
Nej, men det är väl inte
men,
så
men
konstigt.
Det är bara en... Det måste man väl säga verkligen är en slags nystart, att det är ett nytt politiskt
det är ett
landskap.
Nytt landskap.
Mm, precis, ja.
Att, vi pratar, hur ska
gamla
de stå
fiender?
Vid nästa stora debatt?
Nej, men alltså, jag har ju pratat om de här elitsocialdemokraterna som finns i min valkrets nu, som ju kanske har gått på Handelshögskolan och har riskkapitalister, har stora lägenheter, höginkomsttagare som har röstat på Socialdemokraterna för det var inte good enough med Annie Lööf.
Det var Fredrik Strage-väljarna.
Precis. Mm. Och de är ju jättenöjda nu. De har ju
både
bort SD och ta bort värnskatten och förändrade 3-12-regler och sånt där. Mm. Så att jag är med alltså i Vasastan i Stockholms innerstad.
I Vasastan är jublar
de. Folk ser glada ut i sin minkpäls.
Jag har en spaning om de här minkpälsmänniskorna som gäller liksom...
Fredrik Strage har ingen minkpäls.
Nej, okej. Okay. Men en minkhatt kanske möjligen från Ryssland. En sån här rolig sån här stor hatt kanske. Något. Men jag tänker att det finns en spaning ändå om man kollar på hur folk kommenterar ledarsidor. För under förra mandatperioden, då älskade regeringskansliet Expressens ledarsida och var väldigt arga på oss för att vi tog konflikter mot dem om flyktingpolitik och tiggeri och alla såna saker. Nu har de personerna börjat älska DNs ledarsida. De gillar fortfarande inte oss, vilket är lite intressant.
Men det är ju som Moderaternas partiledning hatar ju Svenskans ledarsida.
Ja, men så är det. Och det är fullt naturligt och det har vi inga planer på att ändra på. Men det som är så fascinerande detta är att nu går liksom kanslihushögern och blir liksom liberal. Och ser liberal ut.
Jättefin. Men ja, Anders, men, de är väldigt fina.
Det är väldigt fascinerande. Och nu, jag tror att om ett tag så kommer vi börja se sådana hyllningar från tjänstemän på regeringskansliet.
Kompassen står bara
och snurrar just nu. DN har skrivit så klokt om detta.
Men Anders, är du förvånad? Det var den enda ledarsidan som förespråkade först en socialdemokratisk minoritetsregering. Ja, den första och enda tidningen tror jag i Sverige.
Men det är de som har tagit det fullt, fullt.
Nej, det gjorde inte Aftonbladets ledarsida.
Allt handlade bara om SD. Och jag menar, de förespråkade det ju enligt den så. Mm. Mm, absolut.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Men okej, nu ska vi prata ändå om den utnämning som ändå blivit lite, inte rabalder om, men mest omdiskuterat, det är ju då kulturministern Amanda Lind. Det var ju ett hett mottagande hon fick, får man säga. Mm-hmm. Blev ett väldigt frisyrfokus till att börja med. Det slapp ju, Alice Bah Kuhnke fick också ett ganska
hetsmottagande, men hon släpper i alla fall den.
Men varför är det så att det alltid är kulturministern? I flera dagar ska man börja så här vända och vrida just på kulturministern. Jag tycker det vore intressant att vända och vrida på dem allihopa.
Men är det inte så att
kulturmänniskor är
debattglada?
Men hon var väl den enda, om man ska vara lite ärlig, så var väl hon den enda som var lite färgstark.
Ja. Alltså, och väldigt irriterande att alla skulle hetsa upp sig över håret innan de ens vet vad hon tycker.
Ja.
Men
alltså
är
den här kalanka-debatterna, alltså förlåt mig, de här kalanka-debatterna om liksom Annie Lööfs, vad heter det?
Kavaj. Kavajen som var vinröd.
Ja, men detta, och någon kallade in en färgexpert och frågade vad den hade för färg.
Men det säger en del om nivån.
Det är som retorikexperterna har liksom degenererat ner till så här, fast, kolla alltså, färgen på jackorna.
Måste man ändå ifrågasätta lite grann vad media håller på med när man tar in en färgexpert och sådär, istället för att fokusera lite grann på vad de här... Ja, men det är ju precis samma sak som när det var
partiledardebatten.
Istället för att ha folk som kan någonting om politik och kommentera det, så ska man kommentera vad de har på sig.
Eller retorikexperter.
Eller retorikexperter.
Men
vi tar frisyrexperter.
Nu, Jonna.
Nej, men jag tror också att det har blivit lite... Alltså, det var ju många, eller den samtliga kulturchefer som kritiserade den här tillsättningen av Amanda Lind. Mm. Men det var ju nog inte framförallt hennes hår de kritiserade.
Nej, inte just dem. Inte just dem.
Nej, precis. Utan det var nog framförallt en besvikelse som jag också kände att inte Socialdemokraterna tog tillbaka.
Ja, det här var min nästa fråga. Ja.
Ja. För en kulturfrågan och bildningsfrågan, allt det där som har varit så viktigt för arbetarrörelsen sen starten för
men då måste jag ju ändå säga så här, vad hoppades folk på från S? Alltså, har vi haft en populär kulturminister som Bengt Göransson? Alltså, varför, vad ställer man för hopp? Sossarna har aldrig så intresse för de här frågorna.
Men grejen är problemet är att frågan sossar, så har sossar goda argument för varför de ska ha alla ministerposter jämt.
Marita Ulfskog blev väl en stridbar kultur.
Här, om det nu var så viktigt att just kulturministern var en socialdemokrat, då är frågan, vilket annat statsråd då skulle man ha bytt ut? Vem skulle då Miljöpartiet ha fått?
Jag kan säga att jag har ingenting emot att Miljöpartiet har...
Minister.
Jag har inget emot det. Och jag har inget emot av en orsak. Och det är att nu står vi inför väldigt mycket av liksom, som kulturkrig. Alltså det är en politiserad post. Det är inte bara att liksom ta hänsyn till finkulturmänniskor som liksom har synpunkter, utan det är ett mycket bredare område. Och det är också en demokratiminister, får vi inte glömma här, som man har. Och det är klart att jag tycker att Miljöpartiet måste få några sådana riktigt tunga områden om den här principen om att alla ska vinna någonting och alla ska ge någonting ska gälla. Och då tycker jag att det ligger i linje med deras politik och deras idétradition och så. Det finns en massa spännande idéer.
Men det gör det väl verkligen hos Socialdemokraterna också.
Det gör det på alla områden.
Jag tror att Anders Riddell i Svenska Dagbladet har rätt när han säger att Socialdemokraterna vågar inte ta den här posten för att just ge sig in i de här kulturkrigsdiskussionerna som väcker så starka känslor.
För man kan väl säga att det parti som är allra mest intresserade av de här frågorna, det är ju Sverigedemokraterna.
Exakt. Precis, och man vill kanske hålla...
Men för man kan tycka, om man satsar så mycket på att hålla dem borta från makten, så är det att man borde vara mer intresserad av den posten.
Fast jag tänker att Miljöpartiet är inte en dålig kulturkrigare i sådana fall. Alltså, jag är inte så säker på heller vad jag är inte så kritisk till det alls faktiskt. Sen så är det klart att jag tycker ju att sossarna ska ha alla poster jämnt och 51%, men det finns ju inte.
Vilken annan post skulle man kunna ha bytt ut då, kulturministerposten på?
Jag är bara landsbygd.
Som väl Jenny Nils.
Som Jenny Nilsson har nu.
Just det. Men, nej, men det hade väl passat grönpartiet.
Men då är det...
Vill ha ett eget departement.
Men då hade ju... Då hade ju
fast
om de hade varit då... Det är ju ett paragraf 4 förordnande landsbygdsministern, va? Är det inte det? Men ja, så sak samma. Inte departementschef betyder det. Det betyder mindre makt.
Ja, precis.
Men grejen är den att då hade du inte haft någon regering. För Centerpartiet hade aldrig accepterat att Miljöpartiet skulle hantera landsbygdspolitiken. Det finns inte på kartan. Därför att de två partierna står ohyggligt långt från varandra.
Det är sant.
Så att i pusslet så ja, men de måste få något.
De har ju fått 5 ministerposter. Det är också lite oproportionellt, kan man tycka.
Men de hade inte kunnat få, nu gör vi en liten brygga här över, de hade inte kunnat få energi och digitaliseringsfrågorna som Anders Ygeman fick den liksom kanske andra mest omdiskuterade utnämningen, att han gjorde comeback. Kom han tillbaka för fort, Ulrika?
Han kunde bli kulturminister.
Nej, Nej, jag tycker inte det faktiskt. Jag tror att han är ganska populär och så. Däremot är han väl... Han kanske snarare blir en person som tar lite för mycket plats jämfört med de andra. Det kan ju upp...
Det minns Ygemanian från 2015.
Eller hur? Ja. Han var bara everywhere. Eller hur? Tog alla kommentarer.
Men jag tycker att han har...
Om allt!
Men det tycker jag han har gjort under valrörelsen också.
Ja, men jag vet.
Löfven har ju inte
så
tagit mycket.
Så han kan snarare bli upphov till irritation från de andra eftersom de andra kanske inte hamnar i fokus.
Nej, men ja, du tänker internt i regeringen. Jag tänker också att alltså, Löf och Björklund var ju ändå med och avsatte honom.
Mm.
Det är inte liksom...
Men det är nya tider nu.
Det är nya tider.
Det kommer att vara de nya har vänt tider blad framöver. Det är, ja. Alla har vänt blad, alla vänder blad hela tiden.
Men att, den här, folk har ju reagerat över att han fick just digitaliseringsfrågorna givet Transportstyrelse.
Ja, det är lite roligt. Ja. Det någon du... har humor alltså. Det är helt uppenbart att någon har humor.
Mycket ironiskt.
Oerhört subtil humor måste jag säga.
Fast jag tycker ju att jag tycker det var Kalle Anka att de avsatte honom. Det måste jag erkänna. Alltså, jag tycker det, han var inte ansvarig minister. Borgarna avsatte honom i Transportstyrelseskandalen för att
men
han var populär.
Det där är ju ett sånt där sätt som alltid, det hela tiden håller på. Och det är bara när man äntligen hittar någon som det börjar blöda ifrån. Då blir alla jättelyckliga i konstitutionsutskottet.
Mm.
Det är ju liksom, det är ju det är samma cirkus oavsett vilket parti det är som sitter där.
Så att
det är ju
liksom,
ja. Nej, men det cirkus, väl, konstitutionsutskottet.
Det var väl ingen som blev förvånad över att han kom tillbaka.
Nej, jag blev inte förvånad, nej, måste jag avslöja.
Däremot så tror jag ju att det finns ju fortfarande en stark rörelse för att Aida Hadzialic ska komma tillbaka. Den rörelsen finns ju fortfarande där i IS. Att det är många som hade velat se henne. Och det går ju då inte.
Hon kanske inte ville.
Ja, eller så går det inte, därför att det är en annan typ av skandal som det handlar om.
Fast jag upplevde att folk var ganska välvilligt inställda. Alltså att folk, hon tog omedelbart ansvar, hon avgick, det var inget snicksnack, hon försökte inte klara bort sig.
Hon har inte fyllt 38.
Det är åldersdiskriminering åt andra hållet.
Ja.
Omvänd sådan.
Jag förstår det, ja, så kanske det var.
Nästa, om 4 år kanske.
Ja, om 4, ja.
Hur gammal är hon då?
Vad vi nu får för regering då, ska vi lägga till.
Då kommer vi få Löfven 3.
Vi kanske ska respektera ett demokratiskt val först.
Jag har inte lagt min spåkula än, så att jag väntar till ett annat avsnitt och säga vad som händer 22.
Ulrika blir så kaxig här när hon förutspår alla resultat.
Vi har inte alls hunnit nu prata om alliansen. Jag tänkte på att både Löf och Björklund har tagit, varit väldigt generösa mot medierna med tid i veckan, kan man konstatera. Men vi måste faktiskt avrunda för den här gången. Vi måste släppa iväg folk. Så att vi säger tack och hej den här, för den här veckan. Ulrika Schenström, Jonna Sima och Anders Lindberg.
Tack Anna.
Tack och hej.
Ha en fin helg.
Trevlig helg.
Trevlig helg. Hej.